Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur kul är det att vakna varje morgon och det enda du har på din agenda det är att räkna hur mycket pengar du har? Man måste liksom, drivkraften som har fått de här individerna, unika individer, dit. Den drivkraften stängs inte av. Den finns där. De vill göra mer. Det är så de är tränade. Och så helt plötsligt säger man, nej det ska du inte göra. Allt du ska göra är vakna varje morgon och räkna hur mycket pengar du har så ska du vara glad. Men att gå till jobbet på måndag morgon och säga, vad jobbar du med? Ja, liksom, är det mittdelare och är det sträck i gatan och är det hastighetsbegränsningar? Nej, jag ska se till att ingen dör i svenska trafiken. Det är för mig en häftig vision. Ingen simmare skulle vilja simma ett lopp utan att få en tid. Oavsett om den är bra eller dålig så vill jag ha en tid. Men i näringslivet och många organisationer så vill vi att folk ska simma väldigt många gånger. Men vi vill inte tala om för dem vad de har för tid.
OS-guldet på 100 meter ryggsim i Moskva 1980. Fredrik Belfrage trodde att det var bröstsim i sitt legendariska referat. Det gav Bengt Baron en biljett till studiet på Top College i USA. Där fick han också stipendier för att ta sin master i business administration. Som Bengt säger... De tyckte det var fantastiskt att jag både kunde simma fort och läsa en bok. Det gav honom också en biljett till toppen av svenskt näringsliv. Varumärken som Coca-Cola, Freonor, Kodak, Absolut Vodka och Cloetta har alla på ett eller annat sätt styrts av Bengt Baron. Ändå är han relativt okänd för många som inte har järnkoll på näringslivet eller OS-medaljörer. Vi diskuterar varför inte fler idrottare studerar, det konstiga uttrycket negativ feedback, hur det känns att stänga en fabrik, hur man får medarbetarna att tro på en vision och varför kol är överlägset gasol om man ska laga en piripirikyckling. Här kommer en av våra största stjärnor, Bengt Baron. Jag tänkte på en grej. Vilken grillrätt ser du fram emot i sommar?
Oj, grillrätt. Jag älskar att grilla nästan allt. Mm. Men min parad är ju kyckling egentligen.
Kycklingen.
Piri-piri-kyckling.
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 Bengt Baron, välkommen till podden Spännande möte.
Tack för det.
Men om du grillar, är det kolgrill eller är det gasolgrill?
Bara kolgrill.
Bara kolgrill?
Absolut.
Varför det?
Det är riktig grillning. Annars är det ju inte riktig grillning. Med gas och el och grejer, då är det något annat än grillning tycker jag.
Men om man är framgångsrik företagsledare och bor ståndsmässigt, måste man inte ha en gasolgrill för 30 000 då?
Absolut inte. Man ska ha en kolgrill så att man gör det på rätt sätt. Hela konsten är ju att få glöden på det absolut bästa sättet.
Säger det någonting om dig? Som person?
Ja, sannolikt.
Vad tror du? Vad tycker du själv?
Nej, ett att jag nog är ganska envis i vad jag tycker om, alternativt inte tycker om. Och sen lite traditionell. Och sen gillar jag gillar under hantverket och inte alltid att gena.
Jag råkar ut för det ibland. Jag har ingen sån här robotgräsklippare.
Mm.
Och det har alla andra grannar.
Ja.
Och då får man liksom, då har de nästan problem med det, att man inte har en robotgräsklippare. Jaha, du kör med den. Jaha, är du den sista som kör med en sån gräsklippare? Ja. Får du höra det i din kolgrillning också? Eller?
Absolut. Framförallt när man kolgrillar på vintertid, då blir det mycket frågor. Man skottas ut i grillen.
Du gör det alltså?
Absolut, året runt grillare. Nu har jag tyvärr sålt villan, så nu är det svårare. Nu bor vi i lägenhet.
Nu bor ni i lägenhet?
Nu bor vi i lägenhet.
Du grillar inte på balkongen då?
Ja, till och från. När det blåser tillräckligt mycket så att jag inte stör grannarna.
Då skulle du vilja veta, piri-piri-kyckling är en sak, men hur grillar man en bra entrecôte?
Ganska hög värme, så att du får inte ligga på för länge. Och framförallt entrecôten gäller ju att ytan stänger sig så man håller saftigheten.
Och fisken?
Fisken är ju lite mer försiktig naturligtvis, för att den blir ju torr väldigt, väldigt snabbt.
Den är svår tycker jag.
Fisk, beror på vilken fisk. Ja, vilken... Grilla lax är inte speciellt svårt, eller hälleflundra, eller marulk är inte så svårt. Men ska du gå på mycket tunnare och lättare fiskar, då är det svårare.
Har du någon bra tysk grillrätt?
Oj, nej, inte på rak arm, det kan jag inte påstå.
Men varför jag frågar är ju att du och jag har ju lite samma bakgrund. Du är ju också... Ja, egentligen helt tysk.
Ja, inte bara egentligen utan ja.
Utan egentligen ja, precis. Jag säger det så därför att jag är född i Sverige och jag känner mig inte så här tysk även med, som är det till andra generations invandrare. Men kan du berätta lite om dina föräldrars bakgrund? Hur kom de hit?
Ja, mamma och pappa växte ju upp i Hamburg då, norra Tyskland. Och pappa född 31, mamma född 32. Så de träffades där någon gång när de var över tonåren. Det var ganska tufft i Tyskland då, slutet 40, början på 50-talet. Och sen blev min mor gravid. Och pappa tyckte att det vore bra att hitta möjligheter. Och på den tiden så utvandrade tyskar primärt till Sverige eller Australien. Så pappa satt med några kompisar och singlade slant. Ja, men det kom upp med Australien, men det hade han inte råd med. Så det blev Sverige. Så han åkte till Sverige 1953. Flyttade upp till Stockholm och började jobba direkt här. Det gjorde man ju på den tiden. Ungkars hotell som det hette. Delade rum och så började jobba. Och sen kom mamma efter något år senare med min bror som då var ganska ung. Eller barn, han var spädbarn.
Ja, för jag har lärt mig att på den tiden så kunde man inte bara komma till Sverige och jobba, utan du var tvungen att ha en anställning för att du skulle få uppehållstillstånd i Sverige.
Ja, så pappa kom direkt till jobb.
Har han några erfarenheter från den sin tidiga ålder? Alltså, för han har ändå varit med om krigstiden även om han var barn då.
Ja, inte direkt. Indirekt ja. Han skeppades ju iväg till ungdomsläger som det hette på den tiden utanför Nürnberg i Napoli, som är ganska långt från Hamburg. Och där spenderade han väl, jag vet inte exakt hur lång tid, men något år eller två. Men han var näst äldst, så inget av hans syskon var ute i strid. Och mamma var ensam barn, så det var det inte heller. Min morfar däremot, men han togs till fånga, så han satt i fångläger i Australien i princip hela kriget. Så han upplevde aldrig kriget.
I Australien?
I Australien.
Hur hamnade han där?
Han var då i flottan, i handelsflottan. Och de blev fasttagna och transporterade till Australien. Lite intressant, min bror som numera har pensionerat sig i Australien. Han har faktiskt hittat de officiella papperna där han skrevs in och skrevs ut.
Sådär, ja. Ja, spännande. Hur tysk känner du dig?
Jag hade en professor i Berkeley, en pensionerad professor, som sa till mig när jag bestämde för att flytta tillbaka till Sverige efter att ha bott i USA 6,5 år. Då sa han: Bengt, du kommer upptäcka en sak. Och det är att du är vare sig svensk eller amerikan eller något annat, utan du är en global citizen. Och det är väl lite grann så jag känner mig. Jag känner mig väldigt blågul. Jag känner mig väldigt Star Spangled Banner. Och jag har en stark relation till Tyskland. Så att jag är väl en sån person som man kan landsätta i princip vart som helst. Och jag tycker det är spännande och jag känner mig ganska hemma. Men å andra sidan är man lite rotlös. Så jag är nog rätt så blandad.
Fick du en, vad man skulle säga, en typisk tysk uppväxt, eller kan du relatera till det på något sätt?
Nej, jag tror inte jag fick en typisk tysk. Jag fick naturligtvis lära mig tyska hemifrån. Så det pratades mycket tyska och vi hälsade på våra släktingar. Så att Jag har ju ett antal tyska traditioner. Men mina föräldrar var nog väldigt noga med, nu bor vi i Sverige, då blir vi svenskar. Därav mitt förnamn också, att det inte blev speciellt tyskt utan det blev Bengt. Så att så jag skulle inte säga att det var traditionellt tyskt.
De hade aldrig några funderingar på att återvända till Tyskland?
Nej.
Var det för att det var dåligt med jobb i Tyskland som gjorde att de hamnade i Sverige? Eller var...
Ja, det var det. Det var ju pappas chans att jobba sig uppåt när de fick familj så pass tidigt. Så var ju det. Och sen var han ju bara i Sverige i 10 år innan han tog nästa språng. Då drog han ju till Afrika istället för Lamco-projektet.
Ja, varför hamnade ni där?
Jag var ju väldigt liten då, jag var ju bara ett par år då, men det var ju ett stort projekt och det var ju rätt många svenskar som flyttade ner till Liberia då. Det var ju, Liberia grundades ju för återvändande slavar från USA. Och det byggdes ett stort projekt där, det fanns en järnmalms, ett berg, ett dagbrott, ett par timmar med rälsbuss in i Nimbaberget. Och då byggde man upp infrastrukturen för ett sätt att landet skulle få stora intäkter. Och där var det då bland annat då, svenska intressen som var med, holländska, tyska och engelska. Så det fanns då en grupp av människor som satte upp och drev det där. Och då var det ett gäng som gick dit och pappa såg annonsen och tyckte det lät som en kul idé. Så att han sökte, fick jobbet och stack till Afrika, vilket ingen visste. På den tiden, det var inte som idag, det var väldigt långt borta. Och efter något halvår så skrev han till mamma och sa, det här funkar alldeles ypperligt, ta med dig de tre barnen och kom efter. Vilket mamma satte sig på Bromma och studsade runt, jag vet inte hur många timmar innan hon var framme i Liberia. Och så slås flygplansdörren upp och hon har aldrig upplevt 30 graders värme och 100% luftfuktighet. Pappa tyckte det var en strålande sval dag och mamma höll på tappa andan, men vi blev kvar där i 5-6 år. Så att det var en fantastisk tid.
Vad har du för minnen med dig från den tiden?
Mycket av minnen. Jag kan ju inte riktigt hålla isär vilka minnen som är sanna och vilka. Min pappa var en fanatisk smalfilmare på den tiden. Super 8-filmare. Så jag har ju sett mycket film och hört mycket från mina två äldre syskon. Så att, men jag gick i lekskolan, gick i första klass där och hade kompisar där, det var en fantastisk miljö för oss barn. Men ingen tv, ingen radio, inga tidningar, ingen internationell telefoni. Så man var ju ganska bortkopplad från världen. Jag fick lära mig två saker. Gå inte på ängar där det är högt gräs och håll dig ifrån öppet vatten. Så det var en viss chock när jag flyttade till Sverige som nästan 7-årig. Att komma till en svensk sommaräng med en skogssjö. Det var tvärtom.
Men vad jobbade din pappa med där nere?
Nej, han var i verkstaden, han var förman. Så han var ju verktygsfilare, svarvare, förman. Kunde producera det mesta i metall och det var det de gjorde där. De underhöll gruvdriften och hela järnvägen. Berget låg i 2 timmar ungefär med rälsbuss in i malmtåg in i landet. Så att hålla igång hela den verkstaden och infrastrukturen.
Förutom det med höga gräset och vattnet, finns det någonting när du reflekterar så här i vuxen åldern eller blivit äldre, finns det någonting som du kan relatera till och säga att ja, men det där fick jag nog med mig från den tiden?
Jo, men jag tror återigen det internationella. Jag fick lära mig att gå en amerikansk skola, prata engelska med vissa kompisar, tyska med vissa och svenska med vissa. Den här blandningen, helt integrerat med lokala folket, det fanns liksom inga gränsdragningar. Så hela den här öppenheten internationella fick man ju med sig. Sen flyttade vi därifrån 69 och sen vid mitten av 70-talet någonstans så brakade ju helvetet lös i Liberia med revolution och elände och folk... Ja, började hacka ihjäl varandra och återvände till djungeln. Man slog sönder ett helt samhälle. Och det på något sätt bär man med sig. Man inser nog att det är ganska skört. Man ska inte ta saker och ting för givet. Så att allt från blomstrande barndomsminnen till en viss respekt för att saker och ting är rätt sköra.
Har du varit tillbaka någonting där nere?
Nej, jag har faktiskt inte det. Jag såg några bilder så att där vi bodde finns inte kvar. Det har ju försvunnit, men... Jag är sugen på att faktiskt åka tillbaks. men samtidigt inte. Man har ju en glorifierad bild som många minnen, och det vore lite tråkigt om den krossades helt, men det skulle vara spännande.
Nej, men det är ju som du säger, att det man har hört från Liberia de senaste 20-30 åren i alla fall är ju fruktansvärt. Ja. Alltså det är klart att det är kanske inte ett land man vill sätta sina fötter i nu.
Men nu tror jag att det är på väg tillbaks, vad jag förstår. Mm.
Ett annat land som du redan har nämnt, det är USA, eller det är en kontinent kan man ju kunna säga, mer eller mindre. Vad har du för relation till USA?
Jag älskar USA. Jag älskar inte allt med USA, men jag älskar livsåskådningen, positivismen, möjligheten, optimismen, glaset är alltid halvfullt, det är aldrig halvtomt. Det tycker jag är väldigt spännande. Jag tycker att det är fantastiskt att komma dit, att det är så enkelt att vara och leva där. Sen har det samhället naturligtvis enorma avviksidor. Men jag är väldigt, väldigt tacksam för den chansen jag fick när jag kom dit. Att de ger en svensk kille ett stipendium på ett fantastiskt universitet bara för att han råkar kunna simma hyfsat fort. Det var en möjlighet som var ovärderlig.
Jag upplever ju USA som ett ganska komplext samhälle. Alltså att å ena sidan så kan du gå på 5:e avenyn i New York och det är jättefina butiker. Men ska du gå över gatan så är det plötsligt ett hål i gatan så du kan stuka foten.
Nej, men USA har allt på gott och på ont. Det har allt. Det finns en stor tro på individen. Det finns en stor tro på det lokala. Det finns en misstänksamhet mot centralstyrning och beslut som fattas över ens huvud, och de här krockar ibland. Och pratar man infrastruktur så är det utan tvekan så. De flesta av oss som har rest i USA har blivit frustrerade på flygplatser eller på vägar, och sen i nästa ögonblick så är det som du säger, så ser man det mest luxuösa, moderna. Att arbeta i USA, ha kontor i USA, vissa av kontorsmiljöerna är ju liksom på en nivå som vi aldrig skulle acceptera. Och sen kommer du in till nästa som är något marmorpalats. Så det är USA på gott och på ont. Och de har ju en attityd att ja, men vill du ha ett marmorpalats så får du väl jobba på och bygga ditt egna. Snarare än att sitta och vänta på att någon annan ska göra det. Sen kan man då diskutera om det är sant eller inte att det är så enkelt. Men det är deras grundinställning. Och det är det man har byggt ett relativt ungt land på.
Hur är det att jobba i USA rent managementmässigt och så?
Förvånansvärt hierarkiskt. Man kan ju förvänta sig att USA inte ska vara hierarkiskt, givet då dess grund och historia. Men de är ganska hierarkiska. Och därför är det viktigt att man rätt så tydlig i sitt ledarskap med dem. Inte alls lika konsensusstyrda som vi är. Man går ogärna utanför sitt direkta tydliga ansvarsområde. Och det ska man medveta om. Det var väldigt överraskande tyckte jag i början.
Ja, för det har jag också upplevt de gångerna jag varit över i USA och jobbat. Och jag som har erfarenheten som barn då som har åkt varit ett antal gånger i Östtyskland och sett det sovjetiska systemet. Och där ibland så sa jag lite för att provocera, så sa jag att ja, men det finns faktiskt en del likheter där. För det var precis samma sak att kom du till Östtyskland, ja men jag har inte tillsagd att göra det här.
Nej.
Jag har inte tillsagd att sopa på den sidan gatan, utan jag har tillsagd att sopa på den här sidan gatan. Och det var lite samma sak när jag jobbade på mässor i USA. Att det var, ja, men jag har inte tillsagd att köra den trucken. Nej. Nej. Det får inte jag göra. Alltså, lite så.
Nej, men lite så är det. Och sen så kan du då åka ut i Silicon Valley där folk bryter mot alla regler och tar ut svängarna och uppfinner de mest fantastiska saker. Så återigen, det finns allting, och ibland luras vi också av att tro att USA är ett land. Det är det ju inte. Till att börja med 50 delstater som är enormt annorlunda. Men även inom delstaterna. Liksom, att jämföra San Francisco med Fresno som ligger i samma delstat. Det är ju olika århundraden i sitt sätt att vara, hur man bedriver den lokala ekonomin. Så att det är ju oerhört komplext i USA. Det ska man alltid komma ihåg när man är där.
Vi ska ta en sväng in i USA sen, och just i och med att du gjorde en stor utbildning där. Men först ska vi ju prata lite simning såklart. För att när du kom tillbaka från Liberia så landade du i en liten svensk stad.
Och inte direkt. Först landade jag i Stockholm i ett år och sen flyttade vi till Finspång. I ett par mil norr om Norrköping i Östergötland.
Vad pratar vi för är vi inne då i början på 70-talet?
70-talet. Ja, så att vi kom hem från Liberia 69. Så flyttade jag till Finspång 1970.
Vad var Finspång 1970?
Ja, det är ungefär som Finspång är idag, tror jag.
Så det har inte hänt något?
Jo, det har hänt massor. Men redan då så var det ju ganska spännande, utifrån att vara en väldigt klassisk bruksort, relativt liten, 25 000 invånare i kommunen, men med internationell verksamhet via då, på den tiden, Stalaval då, som var ledande turbinproducent globalt sett. Så det var internationellt, och så fanns även det som då var Gränges på den tiden i samma stad, eller samma by eller ort eller vad man nu vill kalla det. Så att det var ju en härlig blandning av klassisk bruksort, småstad ute i den svenska myllan, men samtidigt väldigt internationell.
Och då var det fullt naturligt att du skulle hamna i en simbassäng?
Nej, tvärtom. Det var väldigt onaturligt. Jag har alltid lidit av väldigt mycket överskottsenergi. Plus att vi flyttade då väldigt mycket under en period. Så mina föräldrar var måna om ett, att jag skulle springa av med energin, och nummer två, att man skulle hitta nya kompisar. Och då var ju idrott ett fantastiskt sätt på den tiden. Det var ju bara att ta med sig fotboll under armen, gå ner till kvartersplan, och så hade man kompisar. Och jag har provat på alla sporter. Jag har gjort allt från fotboll till bågskytte till you name it. Men sen var det då en klasskompis. Vi ställde upp i någon sån här skolmästerskap, 4x25 meter. Han var i klubben, det var inte jag. Men vi lyckades vinna den då, årskurs 3 i Finspång. Och då sa han, men vänta, du är ganska snabb. Ska du inte hänga med ner på träning? Och på den tiden var det ganska enkelt. Så jag följde med honom ner på en lördagsträning, som det hette. Lördagar så var det en timme. Då fick alla komma och prova på. Vilket jag då gjorde. Och sen var det då en tränare som plockade upp mig och sa, men vill du inte börja i klubben? Ja, det kunde jag väl göra. Så då började jag med det 2 gånger i veckan. Och, då var jag ändå över 10 år gammal. Vilket då kan jämföras med idag när man ska börja när man är 3 eller 4. Men jag höll ju igång, jag spelade pingis länge. Jag ville bli en pingisspelare egentligen, men tränarna tyckte inte att jag var lika bra som jag tyckte jag var, så jag fick spela på B-bordet hela tiden, så då slutade jag till slut.
Men det är ganska stor skillnad mellan pingis och simning. Alltså simning är ju för mig sån här nötande, räkna kakel idrott. Hur hanterar du den övergången?
Tänkte man ju aldrig på. Jag tycker fortfarande alltid kul att prova på. Så jag hade aldrig de tankarna. I början så tränade vi ett par gånger i veckan. När jag var 10-11 år så var jag distriktsnivå ganska okej, men absolut inte. Sen gick alla in i puberteten utom jag. Så jag var ju medioker at best under ganska många. Så jag var liksom ingen. Jag kämpade på. Hade en jättetur med fantastiska kompisar. En härlig klubb som gav oss chansen att träna mycket, men samtidigt att det var inte det viktigaste, det var bäst när man var 10, 12, 13 år gammal. Och sen fick vi då Björn Larsson, våran tränare, som klev upp på kanten 76. En förebild i Per Arvidsson. Det liksom, många saker stod rätt, som så här i efterhand. Det är ju bara lotto, det är ju bara tur att det är så. Men vi hade den turen.
Hur var förutsättningarna rent när det gäller simbassäng och sådär?
Nej, igen, att säga att vi skulle lyckas, det var ju omöjligt. Vi hade en 25 meters bassäng med 5 banor. Och så ska det då, som i rättvise Sverige, skulle ju delas in i 3. Det vill säga motionssim, träningssim och bad. Hur delar man in en 5-baners i 3? Men det löste vi. Eller vi, man. Utan det finns ju alltid sådana här uttag för vattenpolo. Så då svetsade man ihop linhållare som gjorde att alla fick 1¾ bana. Så att vi hade 1¾ bana. Där vi samsades av 6, 7, 8, 10 ungdomar under ett antal timmar. Med en klubb som hade oerhört blygsam omsättning och resurser.
Du hade ju milt sagt en stor framgång sen. Finns det någonting i det här att resurserna var så små som gjorde att man på något sätt lärde sig att kämpa? Eller vad kan du relatera till det på något sätt?
Ja, det som var härligt och befriande och motiverande, det var ju att vi försökte inte lura oss själva. Utan det var ju som Björn sa, liksom, när han klev upp på kanten, han var ju bara, vad var han då? Han var 20 år gammal, han var 6 år äldre än oss simmare. Och Per Arvidsson, som var storstjärna i Sverige redan då, som 16-åring, var ju med på OS. Men han valde att vara kvar i Finspång när Björn klev upp på kanten. Och Björn var ju väldigt tydlig med att säga, liksom, det är inte så att jag kan mest om simning. Det är inte så att vi har de bästa förutsättningarna. Så vår enda chans, det är ju faktiskt då att träna mest. För då finns det utrymme att göra fel, men ändå få in tillräckligt mycket bra saker. Så det var väl lite grann vår inställning. Det var att men vi kör lite mer än alla andra, så kanske vi kan lista ut det här.
Du sa att ditt genombrott kom ganska sent, att du egentligen var en medioker simmare. Kan du relatera det till dagens idrott där du själv var inne på att man ska vara 3-4 år när man börjar och sådär? Kan man slå igenom då även på det sättet som du gjorde, eller är det möjligt överhuvudtaget?
Jag tror att det är möjligt i mätbara individuella sporter. Jag tror att det är mycket, mycket svårare i lagidrotter.
Varför då?
Nej, men i lagidrotter, det finns bara en målvakt i ett lag. Det finns liksom inte 5. I simning kan du vara 12 och ändå simma 100 frisim eller 50 frisim. Det är bara att du simmar i ett annat heat och du går mot klockan. Och även om jag inte är bäst när jag är 12, så kanske jag kan vara bäst när jag är 14, för vi mäter fortfarande med klockan. Medan som jag är målvakt, ja, om jag inte är bäst när jag är 12, hur ska jag kunna visa att jag är det när jag är 14 om jag inte har fått chansen att spela? Så att på det sättet så tror jag att det är lättare. Men även när jag sagt det, så är det ju så att vi har ju bråttom idag i att vaska fram folk. Och det är trångt i många klubbar och utrymme, inte minst i storstäderna. Vilket gör att utslagningen är rätt brutal i idrotten idag. Och mer brutal än vad det varit.
Varför har vi så bråttom?
Väldigt bra fråga. Det sociala trycket kanske har ökat. Professionalismen, som det heter, kanske har ökat. Idealismen. Det är viktigt att bli bra på ett annat sätt än vad det kanske var. Vilket jag tycker är synd. För det är fortfarande så att idrotten börjar som en lek och det ska bli allvarligt. Men allvaret ska lägga sig ovanpå leken. Det ska inte ta lekens plats. Så att leken måste finnas kvar. Glädje måste finnas kvar.
Och glädje var det ju när du blev bättre och bättre, även om du hade glädje innan. Och så plötsligt så var du i OS i Moskva.
Ja, det gick ju fort. Alltså, som 14-åring var jag ju inte topp 25 i min årgång. Som 15-åring var jag 5:a i Sverige i min årgång. Så jag hade 4 födda 62 som var före mig. Som 16-åring var jag 2:a. Då var det en kvar. Som 17-åring så vann jag SM och slog svensk rekord. Och som 18-åring då 1980 så vann jag OS. Och som 19-åring året efter slog jag världsrekord då på 100 rygg. Så att det gick ju i turbofart. Så det var ju lite grann som att växa upp i en mikrovågsugn när det väl satte fart.
Varför gick det så fort?
Nej, men vi hade gjort ett fantastiskt grundarbete. Min tränare och vi hade jobbat mycket på teknik och vi hade lagt en bra grund. Och sen helt plötsligt började jag växa. Och då föll bitarna på plats. Och så hade vi, ja, men då fanns byggstenarna fanns där och en tro på att vi kunde lyckas. Och jag hade ju Per som murbräcka, han gick ju framför mig och hade åkt till USA och visat att finspångare kan också leverera på världsnivå och simma riktigt fort. Så när han kom hem på läger så låg man ju och försökte hänga med honom så länge som möjligt. Så att det fanns en tro på att vi kunde.
Var det ryggsim eller var det bröstsim som du...
det var ryggsim, även om Fredrik Belfrage utropade bröstsim. Vilket de numera har redigerat, tror jag. Men jag har kvar originalet, så att när Fredrik hävdade att han kunde allt, så kan man alltid säga till honom att Du såg inte skillnad på bröst och ryggsim.
Jag kan meddela att det originalet ligger kvar på YouTube.
Gör du det?
Ja, det gör det, ja. Så att gå in där och lyssna till Fredrik Bergfrags legendariska reportage när du tog OS-guld i ryggsim då. Hur var det att vinna det guldet?
Omtumlande. När man håller på så förstår man inte hur annorlunda OS är mot ett EM eller VM. Och man flyttar hela tiden fram gränserna för sig själv. När man vinner sitt första distriktsmästerskap så är det, liksom, ja, men det är ganska bra. Men det kunde jag göra. Och så vinner man sitt första SM. Ja, ja, det var ju ganska lätt det också. Och så flyttar man fram gränserna så man förstår inte att OS är så mycket större. Men OS engagerar folk utanför idrottskretsarna på ett helt unikt sätt. Och det hade jag i alla fall inte som 18-åring reflekterat över. Så det var ju väldigt omtumlande.
När du åkte dit, kände du att det här kommer jag kunna vinna?
Man tänker ju inte så. Jag visste ju hur fort jag hade tänkt mig att simma. Och jag förstod att det skulle kunna räcka rätt så långt. Men det fina där är ju, i en OS-final så kan ju alla åtta vinna om de når sitt mål. Sen är det bara en som får en guldmedalj och det är hur alla andra bedömer de insatserna. Så att man är ju väldigt fokuserad på att prestera på en viss nivå. Och jag visste att jag var i bra form, det visste jag.
Hur var vägen fram till finalen?
Förvånansvärt taktisk med tanke på min oerfarenhet. Per och jag pratar mycket och Björn, min tränare, så att försöken, vi hade ju försök och semifinal, så att det räckte ju vara topp 16 i försöken, så då simmade jag inte så fort, men jag var 12. Men sen så gällde det att simma lite fortare, så i semifinalen så var jag ju tvåa och då tog jag tillbaka mitt svenska rekord som jag hade förlorat i försöken till Mikael Söderlund då, som han hette, som vi tävlade mot varandra i massor med år. Och i finalen så var det ju bara en sak, som var en ryss som var stor favorit. Och då var det ju bara en sak som gällde. Det var att vara före honom så fort som möjligt. För när man simmar ryggsim så ser man inte om personerna bredvid, om de är en decimeter före eller om de är 2 meter, det ser man inte. Om de ligger en decimeter efter, det ser man. Så det blir lite grann av ett så här head game. Så att tanken var, se till att vara före honom så fort som möjligt, så får vi se hur länge det håller. Och det höll ju 100 meter, så det var ju bra.
Det kunde ju blivit ett guld till.
Ja, det kunde ha blivit i medleylaget. Där vi, ja, det var väl bland de lägsta punkterna. Då hade vi ju gänget, vi satt kvar i byn och simmade in. Vi såg laget som simmade försöken att kvala in till finalen. Och så kom då Sven von Holst framför förbundskapten och sa, ledsen grabbar, vi blev diskade. Och vi var helt övertygade att han skämtade. Men det gjorde han tyvärr inte.
Hur kändes det?
Otroligt bitter. Och så här i efterhand, Per och jag fick ju då förmånen att kliva längst upp, men Pelle Holmers och Glenn Kristiansen, de två andra som skulle ha summit i det laget, de fick aldrig den chansen. Och det känns trist. Och det är ju otroligt roligt att vinna som lag dessutom. Nej, det var väldigt tungt.
För chansen att ni skulle ha gjort det var ganska god, vad jag förstår.
Ja, vi hade ju guld på rygg och guld på fjäril och silver på frisim och en bra bröstsimmare. Så att chanserna var väldigt, väldigt goda.
Efter det här OS-et så blev det inga fler guldmedaljer i mästerskap. Vad beror det på?
Tillfälligheter. Under ett par år, året efter, simmade vi EM. Då missade jag final med en hundradel. Sen åkte jag till USA. Där vann jag några grenar på skolmästerskapen. Så att rätt mycket tillfälligheter. Och sen efter par, tre, fyra år, efter 84 brukar jag säga, så fokuserade jag mer på skolan än på simningen. Och sen tror jag det finns ett element av, har man nått sin dröm, är det lika kul andra gången som det första gången? Jag tror det finns ett element av det. Jag tyckte det var otroligt inspirerande att åka till USA och simma universitetsmästerskap och sånt. Det var ju något helt nytt. Så att det finns ett element och det finns tillfälligheter och andra blir bättre. Det finns liksom, bara för att man har nått längst upp på toppen så abonnerar man inte på den, utan det är lämmelål varje år, det kommer nya.
Då kan man ju undra hur funkar sådana här som Phelps och Mark Spitz och de här som ju tog hur många guldmedaljer som helst. I alla grenar, flera OS i rad.
Ja, Spitz tog ju bara, han tog bara 72 på, men bara i ett år då. Men Phelps är ju osannolikt hur många år han höll. Och dessutom, det som är fascinerande med Phelps var ju att han förbättrar ju sig hela tiden. Det finns ju rätt många som hänger kvar utan att slå personliga rekord, men de är så bra att de håller sig i toppen. Men han förbättrar sig under ganska många år också. Så det, nej, men han är ett unikum.
Apropå amerikanska simmare, hur mycket saknade du de amerikanska och en del andra västsimmare som vi faktiskt inte var med i OS?
Man kan ju bara tävla mot dem som är där. Det är hela tiden liksom. Och nästa gång så är det någon som är skadad eller någon som är sjuk, och det går inte. Och vi jämförde oss med dem så att vi visste att vi simmade fortare. Per hade världskord innan, jag var snabbast i världen det året. Såg ett världskord året efter. Jag har besegrat dem i USA, så att vi tänker inte på det. Och det väldigt ironiska med det här är att den frågan får jag väldigt ofta i Sverige. Jag har aldrig fått den i USA.
Nej, det är ganska intressant.
Aldrig. Inte en gång.
Det är lite hur vi tänker. Vad tror du det beror på?
Nej, jag vet inte. Det är bara en reflektion jag gör. Det är väldigt intressant.
Simproffs var det någonting som du varken kunde eller ville bli?
Fanns inte. Tillbaks till Björn som myntade. Nu har ni valt simning, då finns det två sanningar. Ett, du slutar tidigt. Två, du slutar fattig. Ju förr ni inser det, ju bättre är det. Så det vi kunde få var att åka till USA och utbilda oss.
Har du någonting som du kan säga till dagens idrottare? För någonstans så tar ju alltid en idrottskarriär slut, även om den är lite längre och simmar är lite längre än vad när du höll på. Och många klarar ju inte riktigt av att ta det steget sen ut i näringslivet eller vad det nu är för någonting. Vad har du själv för tankar kring det?
Nej, men min stora tanke, det är ju att alla ledare runt omkring och tränare har ett mycket, mycket bredare ansvar än vad jag tycker att de tar vid många tillfällen. Jag tycker att det är viktigt att man tittar till hela människan. Jag tycker att det är viktigt att man tittar till hela livet. Och jag hade turen att vara omgiven av både föräldrar, tränare, ledare i klubben, kompisar i klubben, i landslaget, där vi tänkte lite annorlunda än vad man gör idag. Idag så blir det lite mer gladiatorer ibland. Det är viktigare att de presterar och saluför sporten och sponsorer. Men någonstans är det en människa, och som du säger, livet är förhoppningsvis långt. Den drivkraften man har, den energin man har på idrottsarenan, det är ju inget man stänger av bara för att man slutar. Och får man inte utlopp för den driven så kan det bli jobbigt, och det har vi ju sett många gånger. Och det tycker jag är lite synd. Och man kan inte heller inbilla sig att bara för att man är bäst i idrott att man med automatik är bäst på något annat. Man måste förbereda sig. Man måste skaffa sig en biljett in till en ny arena. Man måste lära sig en ny sport oavsett vad det är. Oavsett om du tänker bli snickare eller läkare. Du måste lära dig det från grunden, och det gör du inte på 3 månader. Så jag tycker, jag är inte odelat positiv till att det för snabbt, för specialiserat. Och för snabbt ska man läsa på kvartsfart, halvfart, ingen fart. För det är jättejobbigt när man är 30-35 att försöka hinna i fatt när man är van vid att vara bäst. Det är jättejobbigt.
För det är ju så oerhört svårt när väl ljusen släcks, applåderna tystnar och man ska göra någonting annat. Alltså den här adrenalinpåslaget också, som ju du säkert också kände. Det känns som att det finns en del som inte klarar det rent mentalt.
Absolut. Helt plötsligt blir det tyst. Och dessutom är det en sak som är bräckligt hos oss alla, så är det ju självförtroendet. Vad är det man säger? Man är aldrig så bra som man tror när det går bra. Men man är ju inte heller så dålig som man tror när det går dåligt. När du kommer i en helt ny arena helt plötsligt, du kommer från någonting du har sysslat med 10, 15, 20 år, där du vet hur det funkar, har du varit framgångsrik oavsett på vilken nivå det är, nu är framgångsrik i din egen sätt, så har du ju trygghet och självförtroende. Och så kastas du ut i något annat där du har noll självförtroende och noll erfarenhet. Det är en svår omställning.
Många säger ju, ja men de tjänar så mycket pengar idag så att de är ekonomiskt oberoende, de allra bästa i alla fall.
Ja, det är väldigt, väldigt få som är. Väldigt få. Och även de som nu är det, men hur kul är det att vakna varje morgon och det enda du har på din agenda, det räknar mycket pengar du har. Man måste liksom, drivkraften som har fått de här individerna, unika individer dit, den drivkraften stängs inte av. Den finns där. De vill göra mer. Det är så de är tränade. Och så helt plötsligt säger man, nej, det ska du inte göra. Allt du ska göra är vakna varje morgon och räkna mycket pengar du har, så ska du vara glad. Jag tror inte att det funkar så. Jag tror inte det. Jag hade inte mått bra utav det. Jag vet inte hur andra gör det. Jag är oerhört tacksam. Otroligt tacksam. Mot de människorna som hjälpte och guidade mig och sparkade på mig när det behövdes. Och vägledde mig, och antingen via eget exempel eller via coaching, i att börja tänka på det här. Det är ju lika roligt att tävla i min ålder idag än vad det var då. Men jag ska inte göra det i bassängen, jag får göra det på något annat ställe.
Hur fångar man upp de här då som ju då går från sin elitidrott och sen så plötsligt så är det släkt och räkna pengar?
Jag tror att problemet är att man försöker fånga upp dem. Jag tror att man ska förbereda dem. Jag tror att vi ska vara mycket bättre på att kombinera. Jag kommer ur en riktig svettsport. Vi tränade, och på den tiden tränade vi nog för mycket. Men vi tränade massor med timmar. Det går att kombinera. Det finns väldigt många sporter där ute som tycker att det går inte att kombinera med något annat. Och jag tycker att det är kvalificerat struntprat. Det är klart att det går. Man måste skapa förutsättningar, man måste uppmuntra, men det är klart att det går. Ingen mår bra av att bara hålla på med idrott 24-7, det tror inte jag. Jag tror inte ens man blir bäst på att göra det. Och jag vet att det är många som inte håller med mig. Men jag tror dessutom att det är värt att kanske bara bli 99% så bra. Men i gengäld så bygger du något annat som är hela livet. För det är så oerhört få som ett... blir så framgångsrika. Två, tjänar så mycket pengar att de är oberoende. Och tre, så unika att de är nöjda med det. Det är väldigt få.
Många fotbollsspelare till exempel idag har ju knappt gått ur gymnasiet. De draftas ju tidigt till olika klubbar på kontinenten och så vidare. Jag tänker med det du säger här så måste det vara oerhört svårt att börja på någonting annat när de är färdiga med sin idrott.
Absolut. Ja, absolut. Och jag tror att det är många som sliter med att hitta sin plats, hitta sin nya karriär, hitta sitt nya utlopp för den energin och den drive de fortfarande har. Den försvinner inte, även när vi blir gråare och äldre. Så den finns kvar.
Jag har haft Keith Carlson, den legendariska idrottspromotorn och agenten. Och han sa ju precis det du säger. Han sa att när jag får en ny adept så pratar jag om när den här personen ska sluta idrotta. Och de undrar varför, jag är bara 18, varför pratar de om jag ska sluta? Ja, men du måste redan nu börja tänka på när du slutar.
Ja, absolut. Jag tycker det är jätteviktigt. Och där kan vi bli mycket, mycket bättre i idrott. Och jag tror faktiskt också att de flesta skulle må bättre av och kanske bli bättre som idrottare också. När de har ytterligare en plattform och någon annan ställe. För ibland så går det inte på räls i idrotten. Det är rätt skönt att ha något annat att göra då också. Än bara att sitta och tänka på det.
Du skapade ju dig själv en lång och stor karriär inom näringslivet, men lite kvar var du i simningen också tillsammans med Staffan Lindeborg som expertkommentator. Och det är ju Staffan faktiskt som jag har haft i tidigare här i podden som har tipsat om det. Jag gärna vill höra dig. Han har inte hört nog av dig. och jag frågade honom vad han tyckte att jag skulle fråga dig. Och då sa han så att ja, men du kan väl fråga om den där tennismatchen i Aten.
Ja,
vad var det?
Ja, Staffan och jag, när vi får runt så en av de sakerna vi gjorde utöver mycket annat kul, det var att vi spelade väldigt många tennismatcher mot varandra. Och Staffan har den här formidabla förmågan att ha ett väldigt selektivt minne. Så att han minns någon match då i Aten där jag tror jag ledde med 5-2 i avgörande set och han lyckades vinna. Den minns han. Men jag brukar alltid säga till honom att det är över 1000 år sedan han slog mig i tennis. Han har nämligen inte slagit mig på 2000-talet.
Men, för jag frågade honom också om pingis.
Ja.
Och då sa jag så här, ska jag ställa någon fråga om pingis? Och då skrev Staffan att han är för dålig i pingis.
Ja, jämfört med Staffan är jag då i pingis. Men däremot om jag ska bjuda på Staffan Lindeborg historia som är mer på min hemmaplan. Det var när jag var på väg till OS 88 så var vi i Thailand på vägen dit. Och så tänkte jag skulle lära honom att snorkla. Staffan är inget vattendjur. Så att, jo, mycket riktigt, han var sugen på att lära sig snorkla. Så att vi fixade då cyklop, snorkel och fenor, simfenor som vi skulle kunna. Så att vi hoppade i vattnet och jag började paddla ut. Och så tittade jag mig runt och så var han ingenstans. Och så hörde jag honom frusta och han förstod inte vitsen med att ha fenor. Och det visade sig att han försökte simma bröstsim med simfenor snarare än köra frisimsbenspark. Så på den nivån är han i vattnet. Så att, men jag är nog motsvarande på.
Jag har hört någon annanstans ifrån att du har en ganska hög nivå i vattnet förutom att du just kan simma, men även dykning är till och med någonting som du pysslar med idag.
Jag är fanatisk dykare. Men bara cocktaildykare som jag säger.
Vad är det?
Det vill säga varmt vatten och koraller. Jag är inte så att jag dyker i skärgården när det är 8 grader i vattnet. Det är jag inte. Men jag älskar att dyka. Tycker det är fantastiskt. Och jättespännande.
Ja, härligt. Innan vi lämnar simningen så skulle jag ändå vilja höra lite, vad tänker du om svensk simning idag?
Sport som kämpar naturligtvis. Givet att det är en svetsport.
En svetsport?
Det är en tuff idrott och många av dem. Dessutom är den global. Det vill säga världsbredden är ju väldigt bred så det är svårt att slå sig ända fram. Så att vi ska inte förvänta oss att ha ett väldigt, väldigt brett landslag varje år. Sen har vi då haft Sara Sjöström senaste åren. Vi hade Lars Frölander, vi hade Therese Alshammar, vi hade Anders Holmertz. Vi har haft ett antal fantastiska simmare genom åren som har skämt bort oss med framgångar. Men vi ska nog värna om de få och ta hand om dem. Snarare förvänta oss att det ska bli... För det lockar inte lika många längre. Det finns så otroligt mycket andra alternativ än vad som fanns på min tid.
Kommer du ihåg din tid som du hade i OS-finalen?
Den kommer jag ihåg.
Vad var den då?
56-53.
Jag roade mig med att titta på vad är svenska rekordet idag på 100 rygg. Och det är ju inte det är ingen gigantisk utveckling kan man säga. Det är väl 2 sekunder ungefär som man har kapat på det.
Och då blir jag ju också sådär som gammal gubbe. Och dessutom har de ändrat reglerna. Så att idag har de ju en trapets i början så de får bättre starter. Och sen har de ändrat vändningarna så de behöver inte sticka handen i väggen utan de kan göra en frisynsvolt. Och då blir jag så här riktigt gammal gubbe. Så, jo, det var ännu bättre förr. Så att, tyvärr är det inte bättre.
Vad menar du med trapets? Det måste du förklara.
Ja, de har som en liten... Så de hänger runt startpallen så man får ett fäste för fötterna. Det hade man inte förr, det har man nu. Men det spelar ingen roll. Jag önskar att rekordet var ytterligare 3 sekunder snabbare. Så att vi var i toppen i världen.
Varför är vi så dåliga just ryggsim i Sverige?
Tillfälligheter. Det är bara tillfälligheter. Ibland kommer de fram på mage, ibland på rygg. Det är bara tillfälligheter. Det finns inget systematiskt i det.
Vad gör du på 100 rygg idag?
I långbana vet jag. Kortbana, vad skulle jag kunna göra idag? Jag vet inte. 1-0. 6 kanske.
Det är ändå ganska bra.
Ja, jag försöker simma lite grann.
Du tränar simning nu?
Ja, det var så här att när jag slutade på Vin och Sprit så var det en kille och jag i simhall eller i klubben i Järfälla där jag bodde då som satte igång att vi skulle försöka få dem att bygga en ny simhall, en 15-inch bassäng. Det fanns bara 25 i Järfälla också då. Och det började vi med och då på den tiden simmade mina döttrar och då var mantrat att den dagen vi får ny simhall och mina döttrar slutat simma, då ska jag börja igen. Så vi började väl med det här 2008-2009, gav upp i 2013, men 2015 tog kommunen beslut att bygga hallen, 2017 öppnade hallen och då hade mina döttrar slutat simma, så då sa de att ja men nu är det bara att sätta igång pappa. Vilket jag gjorde. Så att efter 20 års frånvaro och sådant så plågade jag mig lite grann. Men sen tyckte jag att det var väldigt, väldigt roligt. Så idag försöker jag nog simma ett par, tre, fyra gånger i veckan i alla fall.
Men är det lite plågsamt att man har varit världsbäst och så blir man bara sämre?
Det tar en stund att acceptera det. Det ska.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Absolut erkänna att det klockan går väldigt fort numera.
Ja, just det. Det är klockan som går fort.
Absolut.
Vi tar oss tillbaka till din simkarriär som sedermera då blev en näringslivskarriär tack vare de här möjligheterna som du fick i USA som du nämnde. Hur hamnade du där?
Ja, dels i USA fanns ju liksom, min pappa drog ju till Sverige men hans två bröder drog till USA så att USA fanns ju någonstans och sen åkte ju Per Arvidsson åkte över redan 1977 som 17-åring till Berkeley så att jag visste ju om att det där fanns. Och sen Björn var ju väldigt tydlig med, och min tränare, att det var en möjlighet. Så det där fanns ju i bakhuvudet hela tiden. Och sen när jag då blev tillräckligt bra, så att man, jag hade inte kunnat finansiera det. Men när man blev tillräckligt bra för att kunna få scholarship, ja men då tog jag chansen och åkte över 81.
Utbildningen i USA, var den mycket bättre än den du hade kunnat få i Sverige?
Det beror alldeles på vart det går. Det är ju, precis som allt annat i USA så finns det väldigt, väldigt bra. Det finns mediokert, det finns ganska dåligt. Men Berkeley-universitetet är ju toppuniversitet i världen. Det är väl ett av de bästa statliga universiteten i världen. Jag vet inte hur många Nobelpristagare som har kommit därifrån. Så det var en fantastisk möjlighet. Och sen hade jag ju då, fick jag ju dessutom möjligheten. När jag, man får ju bara tävla 4 år. Vilket jag gjorde och ska man ju ta sin examen på 4 år och då tyckte man att det var konstigt att jag kunde simma hyfsat fort och läsa en bok samtidigt så jag fick ju dessutom stipendier för att komma tillbaks så jag kom ju tillbaks och tog min MBA.
Läsa en bok?
Ja, ett par böcker, rätt många. Nej, men plugga på helfart och tävla med amerikaner på ett bra skor.
Det var inte de ens vana vid då?
Nej, det uppenbarligen inte. Och sen så fick jag då även stipendier härifrån. Från Wallenberg. Wallenberg-stipendien. Sen gjorde att jag kunde åka tillbaka och ta en masters. En MBA som det då kallas. Även det kunde finansiera det. Så.
Vad var det som var så bra med just det universitetet? Förutom att du fick kombinera simning med dina studier.
Kvaliteten på studierna. Kvaliteten på lärarkåren. Studenterna. För att komma in där så är det en oerhört hög standard och nivå.
Vad blev det efter de här studierna?
Nej, sen har egentligen av en tillfällighet då, jag var ju klar 88, då var jag 26. Och av en tillfällighet så hängde jag med den enda andra svensken som gick MBA-programmet och träffade två personer som jobbade på McKinsey. Och sen så bjöd de in oss till en intervju och så fick jag ett jobberbjudande. Så då flyttade jag hem 88 och började på McKinsey som managementkonsult.
För de som inte vet, vad är McKinsey om du skulle beskriva det bolaget?
Det är världens största, ett av de mest framgångsrika managementkonsultföretagen.
Vad var det som var så coolt med det?
framförallt möjligheten att få en bredd utav erfarenheter väldigt, väldigt tidigt. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli, men i managementkonsultvärlden så jobbar jag ju projektbaserat. Så i ena ögonblicket kan du jobba med försäkring och nästa ögonblick kan du jobba med industri. Och ibland är det organisation, ibland är det förvärv. Så man kastas ut i situationer långt tidigare i en karriär än vad man gör i de flesta andra bolagen.
Men vad kan man om sådana grejer när man är så färsk? Vad är nog ditt första jobb efter universitetet?
Ja, men man är ju rätt förberedd i verktygen. Sen finns det ju sätt att angripa problem och dissekera problem och analysera saker och ting. Så det man inte gör, det är inte så att man kommer dit och slår någon med erfarenhet. Absolut inte. Men man är ju väldigt mycket en analysresurs. Och väldigt mycket, om man tittar i företag, det är ju inte så att man har den typen utav spetskompetens. McKinsey har ett globalt nätverk. Man kan flyga in folk som experter i vilken industri som helst. Den spetskompetensen har man inte råd att ha. Och man kan inte stimulera ett företag. Men i vissa situationer kan man köpa in det. På samma sätt som man köper in redovisningsexpertis eller marknadsföringsexpertis eller reklambyråer eller PR-byråer, vad nu än är. Detta är en analysresurs som dessutom har tillgång till erfarenhet. Så det är en spännande miljö. Väldigt spännande miljö. Bolaget har funnits sedan 30-talet. Så att det...
Ja, det är ju fortfarande en väldigt attraktiv arbetsplats idag. Mm. Vad jag har hört från McKinsey är också att det är en arbetsplats där du får arbeta oerhört mycket och du i princip sover på jobbet.
Ja, ibland så. Det är klart att man lägger mycket timmar. Det är som konsulting och många andra saker i idrott. Liksom. Lägger man en timme till så blir det lite bättre. Det är inte så att man någonsin blir klar. Så är det.
Ja. Det är ju sällan du blir, ja du kan ju bli utbränd i din idrott om du tränar för mycket. Det har vi ju sett exempel på. Men kanske inte lika vanligt som när man ser det i företagsvärlden. Hur ser du på det?
Det är klart man ska vara ops på det. Jag tror att det är väldigt personligt. Jag tror att det är relativt ovanligt att det enbart är arbetssituationen som leder till utbrändhet. Jag tror att det är en kombination. Jag tror att det är mycket mer komplext för de flesta individerna. Det är hemskt när man ser någon som är på väg dit eller har hamnat där. Så man ska göra sitt yttersta för att undvika hamna där. Men jag tror inte att det är så enkelt som att bara peka på ett företag eller ett jobb.
Du har ju varit i ledande befattningar i flera bolag. Du har ju säkert sett det också. Hur hanterade du det?
Man försöker ju fånga upp det, men det är ju svårt. Det är jättesvårt, men framförallt att ge människor möjligheter att återhämta sig. Och framförallt bena ut vad är det som driver vad. Det är oftast det svåraste.
Ja, för kraven på den nivån är också ganska höga.
Ja, men inte bara kraven på den nivån. Det är liksom våra krav i samhället idag. Vi ska vara bra på väldigt mycket. Det räcker inte att vara bra i sport eller i jobbet. Man ska dessutom vara väldigt bra hemma och man ska dessutom göra 1000 saker. Och så ska man hinna marknadsföra det i sociala medier och tävla mot alla hela tiden. Så att vi har ju skruvat upp kraven på oss som individer på en nivå som kanske inte är hälsosam för alla hela tiden. Om man ska vara med i alla dessa race som pågår samtidigt.
Har du själv varit nära utbrändhetens gräns?
Nej.
Varför då?
Jag har för roligt.
Ja, men det kan man ju få även om man är...
Ja, men jag har haft en lust i allt det jag gör och jag är ganska bra på att välja bort saker.
Som sociala medier till exempel?
Ja, jag finns inte på sociala medier.
Nej, jag har märkt det.
Nej.
Svårt att göra research där.
Ja, ja. Nej, liksom, nej det ger inte mig lust. Jag har inget behov av att vara där. Så att, nej, jag känner inte att jag har varit ens i närheten av utbrändhet. Vilket inte gör att jag förringar det. Eller att jag, men jag är inte skaffat sånt.
Det finns ju också många som har svårt där avvägningen hem, man har småbarn och så vidare. Och det hade ju du också. Mm. Hur hanterar du det?
Det är jättesvårt. jag tror att jag har förmågan att koppla på och koppla av. Jag är det jag är. Jag är här och nu. Vilket jag tror gjorde att jag har jobbat mycket. Jag har varit borta mycket. Jag har rest mycket med jobb. Men när jag var hemma så var jag hemma. Så att det tror jag har hjälpt mig i att kunna hålla gränser. Jag tror det är jobbigt om man hela tiden har dåligt samvete, om man hela tiden är någon annanstans där man kanske är fysiskt eller där man ska vara mentalt. Och det är inte alltid lätt.
Nej, det är min egen reflektion också, att de jag har pratat med och just i de här formerna av termer så är det väldigt mycket människor som är här och nu, verkar vara någon sorts mantra som återkommer, att de som klarar av att vara här och nu, de klarar också av att hantera den här typen av, och sortera ut.
Ja, jag tror det är viktigt att sätta gränser och också välja bort. Jag tror inte man kan vara med överallt. Den tiden finns inte. Och idag så är det ju så gränslöst. För liksom, jag är gammal, men inte så gammal. Men när jag började, liksom, e-mail var ju inte, man var inte tillgänglig jämt. Om man hade faxat någon till någon så var det liksom paus i ett par timmar innan det kom tillbaks. Nu så går det i ett. Så att de här gränsdragningarna blir ju bara svårare och svårare att göra. Och den upplevda risken av att inte vara med i alla sammanhang hela tiden, den går ju bara upp. Vilket gör att det blir ännu svårare att sätta gränser. Det var ju svårt förr. Och vi gör det bara svårare och svårare.
Men när du startade din karriär i näringslivet så fanns ju inte fax.
Ja, fax fanns, det var det. Men e-mail fanns ju inte.
Ja, men det var gränsfall att faxen fanns.
Det var ju spännande. Det var ju nästan sådana här rullar. Det var inte ens A4-papper, utan det var sådana här smörpapper som kom ut. Så att det var ju verkligen på den nivå det var.
Vad har du valt bort?
Ja, definitivt sociala medier.
Jo, men det fanns ju inte då. Men du har ju valt bort andra saker.
Nej, men jag tror också, jag har valt bort ett antal hobbies och projekt vid sidan av. Jag skulle inte renovera en sommarstuga vid sidan av. Jag skulle inte bygga min egna villa vid sidan av. Så att det finns ett antal saker som jag inte har haft tid att göra. Och egentligen inte saknat.
Efter McKinsey så blev det ju ett antal bolag. Coca-Cola var första på hugget, eller på att säga, efter McKinsey. Hur hamnade du där?
Det var någon som ringde och tyckte att det var en bra idé att jag skulle börja där.
Hade du dem som kund?
Nej, absolut inte. Jag hade inte jobbat med marknadsföring överhuvudtaget. Utan det var mer att Coca-Cola skulle börja titta lite mer på kund och försäljning snarare än bara gå via sin distributör. Så de byggde upp en ny organisation. Och då var det någon som tyckte att jag verkade lämplig för det. Vilket gjorde att jag hoppade på det. Och det var jättespännande, för då fick jag lära mig grunderna i marknadsföring. Världens starkaste varumärke. Och samtidigt lära sig försäljning från grunden upp. Det var också otroligt nyttigt.
Och i det sammanhanget så ersatte du mjölk med cola hemma då?
Nej, återigen gränsdragning. Man får ju inte det allt hela tiden. Men det är klart att Coca-Cola var en del av mitt liv då, utan tvekan. Och är idag också.
Men Pepsi kom aldrig på bordet?
Aldrig. Mina barn fick inte dricka Pepsi.
Vi ska ju göra några lite kortare nedslag, för det är rätt många bolag som du har och har varit inblandade. Men ditt första vd-uppdrag var ju på ett fiskföretag.
Frionor, ja. Svenska bolaget Frionor.
Vad var du på Kola? Var du försäljningschef?
Jag började på kundansvarig, sen blev jag Sverigechef på slutet. Men det var ju ett marknadsföringsbolag. Så att aktiebolaget, första gången blev verkställande direktör, var på Frionor.
Det var ju ett hyggligt steg.
Ja, det var det. Jag var bara 32 gammal. Så det var att någon gav mig den chansen var ju väldigt modigt och väldigt nyttigt. Det var fantastiskt, för det var ju, som sagt, jag var bara 32. Det var inget jätteföretag, men omsatten var knappt 400 miljoner. Och 65 medarbetare. Så det var en fantastisk möjlighet att testa vingarna. Men ändå var det ganska personligt. Man kunde samla hela bolaget relativt enkelt och testa verktygslådan om det funkar i verkligheten. Så det var ju...
Vad kom det sig att du blev rekryterad så ung som vd?
Någon som trodde att jag skulle kunna fixa det. Jag vet inte. Idag kan man förundras över att någon vågar ge mig chansen.
Sen var det bland annat Kodak, var du en sväng, var du vd på Kodak också?
Jag var Norden och Baltikumchef.
Men det var ju ett bolag som gick så där sen.
Ja, det var en exposé hur man inte ska göra när det kommer ny teknologi. Det var väldigt, väldigt tragiskt. Det var ett fantastiskt bolag. Också lite grann hur man ser på världen. Antingen ser man på Kodak som någon som säljer papper och kemi, eller så ser man på ett bolag som säljer minnen. Jag tror vi alla har upplevt det här. Man bestämmer sig att man ska rensa ut bildlådan. Och sen så tar man ner den och sen så det är några som är gula, några suddiga. Så 3 timmar senare så ställer man upp lådan igen. För man kan inte bara skiljas från de här minnena. Det är fantastiskt. Men så kom ju det digitala. Och det ironiska det hela, eller tragiska, är ju att det var ju Kodak som ledde vägen. Så vi var ju de som lanserade den första megapixelkameran. Det var första om man insåg att det skulle kunna bli en konsumentprodukt. Och det här gjorde vi kanske då 98, något sånt. Men man var ju livrädd samtidigt internt, för den gamla hedliga silverhaloid hade ju varit framgången och var det som betalade räkningarna. Så man,
själva filmen var det som betalade räkningarna.
Och framkallning och hela den biten. Så att man var ju väldigt motsträvig och man organiserade knäppt. Och man var inte villig att ställa om till en ny verklighet. Och då gick det som det gick. Så det gick ifrån att vara ett av världens 10 mest värdefulla varumärken till i princip konkurs på 15 år ungefär.
Där kan man ju dra en parallell till Apple och iPhonen. Mm. Som ju faktiskt dödade den produkten när man sålde mest av, det vill säga iPodden. Mm. Men där såg man framåt och sa så här, ja, det dödar den produkten som vi säljer mest av idag. Men det är ingen som kommer efterfråga den. Vad var skillnaden kan du se mellan Kodak och Apple? Utan att du kanske är jätteinsatt i...
Vision från ledningen. Jag tror att Steve Jobs, jag har aldrig träffat Steve Jobs, men jag tror att han hade en vision av vad han ville göra. Och jag tror inte det var finansiellt betingat nödvändigtvis. Medan Kodak var mycket mer av en institution. Det var inte lika visionslätt och lika modigt. Som man måste vara när de här stora förändringarna kommer. Jättesvårt.
Kan du se några paralleller till dagens näringsliv? Där du ser att ja, men här finns det är ett industri. Här finns det några som tjänar väldigt mycket pengar på det de faktiskt gör idag, men de kanske inte kommer göra det imorgon, utan att du behöver inte nämna några bolag men mer liksom branscher eller där du kan se att här behövs det mer visioner. Har du någon tanke?
Nej, men det just det här visionsarbetet, det är något jag tjatar mycket om i organisationer jag har jobbat med. Jag tror att det är väldigt viktigt att ha en bild av vad är det vi försöker bygga, dels för att det entusiasmerar organisationen. Det ger organisationen möjlighet att välja, är det här jag vill göra? Men det ger också en framtidstro. Och det saknas i många bolag, det upplever jag, det är utan tvekan. Sen att kunna hitta vinnare och förlorare, ja men om jag vore bra på det så skulle jag bli rik på aktier. Så att men det är klart att det är ju kontinuerliga omvälvningar. Vi ser det som händer i detaljhandeln. Från fysiskt till digitalt. Vi ser vad som har hänt i informationssökande. Vi ser vad som händer i musikvärlden. Här är ju bara början. Det kommer bara fortsätta.
Fast godis kommer man ju inte käka digitalt.
Nej, det kommer man inte göra. Men man kanske kan få mer specialiserat godis. Och vem vet, du kanske kan 3D-printa det hemma. Istället för att gå till butiken. Det kan säkert hända massor med saker även där. Men att unna sig någon liten guldkant i tillvaron. Det kommer vi alltid vilja göra.
Ja, precis. Apropå att du var vd för Cloetta då. Vi ska komma tillbaka lite till det. Men du sa ordet vision. Hur definierar man, hur jobbar man, hur skapar man en bra vision?
Man funderar väldigt mycket på vad är det vi vill bygga? Vad är det vi vill bli när vi blir stora? I idrotten är det självklart. Alla har en flick eller en pojkdröm. Alla har det när de håller på. Det finns ingen som lägger upp bollen på straffpunkten när de är 10 år gamla och är rädda för missa. Alla vill bara panga in den i nätet och liksom, wow, jag kommer lyckas. Och lite grann utav det där, liksom, vad är det vi drömmer om? Vad är det vi vill göra för att skapa mening? Jag brukar citera, jag tror Trafikverket 1997. Med all respekt, det känns inte som det är sexigaste platsen man kan jobba på. Men när de lanserar nollvisionen, ingen ska dö i svensk trafik. Och från början kunde man säga, då dog det väl någonstans 480 och sånt i trafiken. Men det där kommer ju aldrig ske. Men att gå till jobbet på måndag morgon och säga, vad jobbar du med? Ja, liksom, är det mittdelare och är det sträck i gatan och är det hastighetsbegränsningar? Nej, jag ska se till att ingen dör i svenska trafiken. Mm. Det är för mig en häftig vision. Eller när IKEA hade fem, jag tror de hade 5 butiker och sånt i USA när de körde utomhusreklam. It's a big country, but somebody has to furnish it. Det är liksom, man går då och ska packa upp eller hantera sin bokhylla bild och säga, men jag är del av att faktiskt möblera hela USA istället för att säga, ja, vi är bara en liten spelare. Så. Och jag tror att det är skillnad att känna sig delaktig av en väldigt spännande resa. Och jag tycker att vi är lite för dåliga på att drömma och drömma stort och fritt och våga stå för det. Det är ju lätt att gå upp på scenen och alla och skämmas lite grann och säga, hur vågar jag säga det här? Men jag tror att folk vill jobba med något som är spännande, som är på en resa och som är lite svårt. Och jobba ihop. Jag tror att det där är... Jag går igång på det.
Har du fått kritik någon som jag säger att ja, men nu kommer han med sin vision där, om det är en nollvision. Det kommer aldrig hända, eller det här.
Självklart. Självklart. Och jag brukar säga, jag har inga problem med att folk säger liksom, det där verkar helt knäppt, det där vill jag inte vara med på. Och väljer att göra något annat. Det är fine with me. Jag tycker det är fantastiskt om någon säger, det där verkar ju helt galet, men jag är med och provar. Det som är jobbigt, det är de som är medgångsägare, men som vid kaffeapparaten säger, det här kommer aldrig gå. Det är problemet.
Hur får man med sig människor på ens drömmar?
Tro själv till att börja med.
Ja, men det låter ju enkelt.
Ja, men jag tror att det är nog 80% utav hemligheten. Det är att folk tittar på dig. Om du nu är ledaren, så tittar de på dig om du drar, om du tror eller om du bara upprepar flosklerna. Flosklerna, adjektiven, den kan vem som helst lära sig. Men jag ser på ditt kroppsspråk om du verkligen tror och om du får energi. Och jag ser om du lever upp till det här på onsdag eftermiddag, inte bara på kickoffen. Jag ser det på dig. Jag tror du börjar där. Om du sen dessutom är villig att ta konsekvenserna och sätta gränser ibland och säga, men det där ska vi inte göra för det ligger inte i linje med. Då kommer folk efter att säga, wow. Och sen är det fortfarande så att alla kommer inte vilja vara med hela tiden. Så är det ju, men jag tror att det börjar väldigt mycket med att du faktiskt tror själv och lever det själv.
Vilka i en organisation rent generellt sett är svårast att övertyga eller svårast att nå med den här typen av drömmar? Jag tänker styrelse, är det de längst ut på golvet? Eller?
Jag tycker inte man kan generalisera. Jag tycker att det är väldigt olika på person och bolag. Så att det är väldigt lätt att kategorisera människor och säga att de är si och de är så. Jag upplever inte att det är så. Jag upplever att normalfördelningskurvan finns på alla funktioner.
Då ställer jag frågan, hur når du alla de här med din dröm?
Det är det jobbigaste att vara ledare. Det är ju vikten av kontinuerlig kommunikation. Att hela tiden kommunicera. Och det är ju ännu svårare när det blir större organisationer och bredare organisationer att orka. Och att du själv, när du säger det för 12,000 gången, att göra det med samma entusiasm och glöd som du faktiskt känner. För publiken hör det kanske för andra gången. Och det är utmattande.
Så här efteråt, vilken är den bästa drömmen, den bästa visionen som du har haft när du reflekterar lite över?
Jag kan inte rangordna dem. De har ju varit...
Några bra då som du känner att det trodde jag verkligen och det blev verkligen så som jag drömde.
Nej, jag tycker vi gjorde ett jättebra jobb på Frionor som var då lillebror. Vi tärde om så Findus som var, jag vet inte hur många gånger större än oss. Men vi hittade våran nisch. Vi vände ett bolag som aldrig hade tjänat pengar till att tjäna pengar och börja röra sig i rätt riktning. Det tycker jag är jättestort. Tycker vi gjorde ett fantastiskt jobb på Vin och Sprit. När vi var till salu under 1,5 års tid och det stod i media om oss varje dag att vi var till salu. Med att hålla ihop organisationen och alla, ingen slutade i princip. Gjordes ett strålande jobb. Liksom man kan bolag efter bolag som har varit involverade. Jag tycker att nu satt jag i styrelsen och inte i verkställande ledningen. Jag tycker Thules hela omställning från att vara biltillbehörsföretag till att vara ett outdoor brand, så tycker jag de har gjort fantastiskt bra. Så det finns många exempel och situationsspecifika. Ibland är de lite mer vidlyftiga, ibland är de inte. Ibland är de väldigt fokuserade för att det är kris, det här och nu.
Du har ju dina rötter i idrotten och du sa nyss om den lilla killen som löper bollen på straffpunkten och säger jag ska bara skjuta den i nät. Då undrar jag, vad har näringslivet att lära sig utav de här idrottsliga sportvärldens visioner?
Nej, men jag tror att man övar på ett antal färdigheter i idrotten som man har nytta av. Sen tror inte jag att idrotten har ensamrätt på den. Jag tror att om man är en idog musiker så tränar man på samma saker. Är man en scoutledare så tror jag man tränar på samma saker. Men just det att man tränar på ett antal färdigheter som är just det, att våga drömma, sätta upp mål, bryta ner det delmål, säga okej, vad krävs att komma dit, göra jobbet. Och sen tror jag det absolut, det som är mest unikt med idrotten, det är vårt enormt naturliga förhållningssätt vi har till uppföljning och utvärdering. Ingen simmare skulle vilja simma ett lopp utan att få en tid. Oavsett om den är bra eller dålig så vill jag ha en tid. Men i näringslivet och många organisationer så vill vi att folk ska simma väldigt många gånger. Men vi vill inte tala om för dem vad de har för tid.
Hur då?
Vi är livrädda att berätta att den inte var så bra. Vi är ganska rädda för negativ feedback heter det, vilket för mig är ett väldigt märkligt uttryck. För man tänker tillbaks på, vad är det vi försöker göra? Jo, om jag nu har en dröm eller ett mål så har jag ju satt ihop en aktivitetsplan eller ett arbetssätt eller ett team för att nå dit. Och jag tror att det är den bästa vägen, eller hur? Och sen jobbar vi som tusan. Om det visar sig att det är rätt och vi utvärderar så här, ja men vi är på väg. Det är ju att fira segrar. Det är ju, mer energi kan man inte få. Men om det visar sig att det är fel så är det också jätteviktig information. För då måste vi ändra oss. Då måste vi göra någonting annorlunda. Men just det här naturliga förhållningssättet till att checka. Är vi på rätt väg? Bra eller dåligt? Rätt eller fel? Snabbt eller långsamt? Högt eller lågt? Där har vi inte ett naturligt förhållningssätt i stora delar av samhället, tycker jag. Men att idrotten har mest självklara förhållningssätt. Ingen skulle titta på VM-finalen i fotboll om inte räknade mål.
Varför är det så då i näringslivet?
Jag vet inte. Och jag tror inte det bara näringslivet. Jag tror att det är ganska många aspekter utav samhället. Och det är väl för att vi är ganska dåliga på att se det positiva i att få reda på att man inte är på rätt väg. Vi måste göra något annorlunda. Det är inget negativt. Det är inget negativt. Det är positivt. Att få en förvarning om att jag är på väg åt fel håll. Ja, men vad bra, då ska jag ändra på mig. Men det är inte riktigt den tolkningen vi har i många delar.
Det känns som det har smugit sig in lite grann i idrottens värld också. Man ska inte räkna mål för tidigt eller man ska inte göra det ena eller andra. Eller jag vet inte, både du och jag är ju uppvuxna i en ganska... stundtals tror jag ganska tuff miljö som idrottare och man fick nog reda på när det feedback kallar för negativ eller vad du vill, men det var ju man själv har varit med om det och fått det och även som tränare gett den här kritiken, men det känns som att jag har en känsla av att det kan man inte göra på samma sätt idag, man kan inte vara lika rak idag.
Nej, jag
tror... vad tror du om det? Det här är ett påstående som jag...
Nej, men jag tror att det ligger mycket i det och det finns ju det här nu att man inte ska räkna mål och sådär. Men det enda jag kan lova dig är att när barnen går av den plan så vet de exakt vad det blev i den matchen. Det kan jag lova dig.
Ja, de gör ju egna tabeller. Då, har jag sett.
Absolut. Och ibland så är det väl snarare så att det är vi vuxna som har svårt att hantera det hela. Det är föräldrarna som har svårt att hantera det. Och det kanske vi skulle diskutera istället för barnen. För dem... Om det inte är en lek så har vi ju misslyckats. Så blodigt allvar får det ju inte vara när man är 10 eller 12 år. Och att tro att vi ska kunna reducera risken genom att inte räkna mål, det tror inte jag på. För barnen kommer vilja ha den lusten, de vill ha den feedbacken. Men vi ska ju avdramatisera. Man behöver inte vinna liksom alla serier vid 10 års ålder. Men man ska lära sig av att man kan bli bättre och man kan göra saker på annat sätt.
Om vi vänder på det, vad kan idrotten lära sig av näringslivet?
Jag tror att en av de stora skillnaderna är ju att i idrotten så tar man ju för givet att alla gör det av lust. Och det är den stora skillnaden tycker jag också när man kommer ut i näringslivet. För att där finns ju rätt många människor som inte gör det av lust. Utan man gör det för att det blir den 25:e en gång i månaden. För att antingen försörja sitt liv eller för att försörja sin hobby eller något annat som ger det mer energi. Men det är en annan drivkraft. Och man kanske ska vara mer obs på i idrottsvärlden att det kanske finns sådana i idrottsvärlden också. Och att ägna mer tid åt att försöka skapa lust än bara måsten. Det tror jag.
För det har jag själv upplevt att vara ledare inom idrotten eller vara ledare för ett företag eller för en avdelning för den skull. Det är väldigt stor skillnad, för det är precis det du säger, att ja, men många är där för att ja, men det blir den 25:e. Medan man i en elitsatsning där jag mycket har hållit hus kan säga okej, är du här av den anledningen så finns ju ett annat lag du kan spela i. Du kan ju ta väskan och gå. Och det kan du inte göra på ett företag.
Nej.
Hur hanterar du det?
Nej, men det är viktigt att ha respekt för det. Och egentligen så är inte det något problem så länge man gör sin del utav resan mot visionen. För alla har ju inte samma roll i ett team. Det finns ju massor med roller. Alla behöver inte vara liksom längst fram och ättrigast. Så ska det ju inte vara. Men man måste bygga teamet utifrån förutsättningar och drivkrafter. Och det gör det mer komplext.
Om vi tar oss till ett bolag som du redan nu har nämnt, Vin och Sprit. Berätta lite om den resan, för det var ju ett svenskt flaggskepp.
Ja, verkligen.
Som du fick ha hand om.
Ja.
Vad gjorde du och vad hände med det bolaget?
Ja, jag började som ansvarig för ett affärsområde som är Absolut Vodka. Så det började jag på 2001 och drev det i 3 års tid, vilket var fantastiskt. Ett fantastiskt svenskt varumärke, en otrolig framgångssaga. Bara skrapat på ytan när det gäller liksom globala möjligheter. Otroligt roligt. Och sen fick jag då förmånen och blev tillfrågad att bli koncernchef för Vin och Sprit. Och det fanns ju 3 affärsområden inom Vin och Sprit, vilket jag då blev 2004 något sånt. Men sen 2006 så bestämde politikerna, i och med att det var statligt ägt, att det skulle man inte äga längre och att man skulle privatisera det bolaget. Och det var väldigt synd.
Varför det?
Det var ett fantastiskt fint bolag. Jag är en stor ivrare för att vi behöver så många huvudkontor som möjligt i Sverige. Det är viktigt med huvudkontor, för där utbildar man, utvecklar man breda ledare som kan starta nya företag, som kan utveckla företag, internationalisera företag. Men man får en bredd av erfarenhet och beslutsfattande som man inte får om man är i en filial eller i ett dotterbolag. Det är jätteviktigt i min värld. Den andra biten är att försäljning och marknadsföring, som inte alltid har en positiv klang i Sverige, är helt livsviktigt för att ett bolag ska kunna hitta kunder, tillfredsställa kunder och därmed tjäna pengar och klara sig i konkurrensen. Och vi får färre och färre bolag som är primärt försäljning- och marknadsföringsdrivna. Det var vi. Vi var globala, vi hade marknadsledande position, vi hade huvudkontor i Sverige. Och det skeppade vi iväg till Frankrike.
Skeppade iväg, säger du?
Ja, vi sålde det. Ja, vi kunde ha skeppat iväg till USA eller någon annanstans istället, men vi sålde bolaget. Och det tycker jag var väldigt synd. Och det hade dessutom kunnat bli en plattform för att vara del av den omstruktureringen visste skulle komma i alkoholvärlden och bygga ett riktigt fantastiskt globalt bolag.
Varför ville politikerna sälja det?
Ja, det ska du ju fråga dem om. Men det blev ju lite grann av en skiljefråga 2006 i det valet. Där man hade börjat närma sig varandra. Och en särskiljande fråga var, ska staten äga bolag?
Och... Ursäkta, men man hade ju kunnat sätta det på börsen, privatisera det i Sverige. Var man tvungen nödvändigtvis att sälja det?
Vi tyckte ju inte det. Vi hade ju jättegärna gått på börsen, men det var inget alternativ.
För att?
Det vet jag inte. Jag liksom...
Du har aldrig ställt frågan?
Jo, jag har ju ställt frågan, men jag vet inte om jag har fått något riktigt svar. Men framförallt, vi ställde ju frågan och vi la fram det alternativet, men det var ju aldrig aktuellt. Så var det ju inte, utan det drogs igång en aktion rätt så snabbt.
Det finns ju ett annat bolag, vi nämnde Cloetta förut. Mm. Det hade ju också på sätt och vis med politiker att göra.
Ja, hur menar du då?
Ni la ner en fabrik i Gävle.
Ja, det menar jag så. Ja, nu hittar jag vart det är. Ja, och det var ju också tillbaks till det här med huvudkontor. Det spännande där var att jag började ju på ett bolag som heter Leaf, som hade huvudkontoret i Holland. Och det... Vi köpte ju upp Cloetta, eller Cloetta köpte upp oss tekniskt sett, men Leaf var ju 5 gånger större. Så det var ju kul att få spela 1-1 då, genom att få hem ett huvudkontor, om en betydligt mindre än Vin & Sprit. Men när vi slog ihop de här två bolagen så var det ju väldigt uppenbart att vi hade en överkapacitet. 2 bolag som hade funnits i över 100 år. Att vi hade överkapacitet i produktionen, så att då var vi tvungna att effektivisera. Annars går det inte att betala för aktier. Så då effektiviserade det, och då tyvärr var en av de fabrikerna som vi var tvungna att lägga ner var då i Gävle. Och det blev inte så väl mottaget i politiska kretsarna. Även om det var väldigt uppenbart att det skulle göra så. Och dessutom en stor del av den produktionen flyttade till Ljungsbro, som producerade mer än någonsin. Och den fabriken har funnits sedan 1917 om jag minns rätt.
I de här 2 fallen känns det som att du har inte haft en jättestor dialog med politikerna.
Nej.
Varför det?
När det gäller den sistnämnde så var det ju omöjligt att få kontakt. Utan det var ju envägskommunikation i media där man hade synpunkter på vad vi gjorde eller inte. Men det var ju aldrig att någon ringde oss eller mejlade oss eller frågade oss. Det fanns liksom inget intresse för det.
Varför var det så? Tror du?
Jag vet inte, det kanske hade varit besvärligt när man förstår hur det ligger till, och att vi inte är onda människor som gör onda saker utav fel orsaker, utan att vi faktiskt gör något som är genomtänkt, som är genomanalyserat, som är oerhört smärtsamt, som även vi ligger vakna på nätterna över att det här kommer påverka folks liv negativt. Det är en fruktansvärd känsla. Men man måste göra det som är rätt för att bolaget ska finnas även om 10, 15 eller om 100 ytterligare år. Och jag går gärna igenom det. Men då blir livet lite mer komplext.
Det låter ju rätt cyniskt om man tänker från ett politiskt tal. Alltså, ja, men vi tar inte kontakt med dem, för då har vi ingen att bråka med. För det är lite det du säger.
Ja, det tror jag är en populariserad version av det jag säger. De har 1000 saker på sin agenda och sitt bord. Så att det är inte så lätt för dem heller. Och det är en helt annan värld. Men när man sitter i stormens öga så kan man känna ibland. Där och då kände jag att det var väldigt populistiskt. Där och då, absolut.
Tillbaka till det här med visioner som du har pratat om här, att sätta upp visioner och mål och så vidare. Många gånger så beskyller man ju politiker och politiken idag på att vara icke-visionär. Mm. Vad tänker du om det?
Jag är inte avundsjuk på dagens politiker. Det vi ska komma ihåg är ju om de ska få genomslag för sin vision och bygga det samhället som de brinner för, så måste de vinna ett val var 4:e år. Jag är inte säker på att jag hade vunnit ett val bland alla mina medarbetare var 4:e år i några av de förändringsresorna som vi har varit igenom. Så det är ju en svår roll att ha. Dessutom så har de ju ett oerhört stort och brett ansvar och inte alltid jättemycket resurser för att hjälpa dem i att få det här att hända. Så vi står ju gärna vid sidan av som medborgare och tycker att politikerna ska lösa och fixa allting. Men det är inte så många utav dem. Och sen ska vi då utvärdera dem vart 4:e år. Så det är en oerhört svår roll som jag har en otrolig respekt för.
Fast det är ju inte så himla lätt att vara vd heller. Du blir ju utvärderad åtminstone varje kvartalsrapport.
Absolut, men inte utav medarbetarna på samma sätt. Och folk kan ju rösta på mig eller inte rösta på mig från aktiemarknaden, och så får jag ett betyg på det. Men det betyder ju inte att jag omedelbart försvinner. Utan jag, ofta så finns det en längre uthållighet. Och när det inte finns en längre uthållighet, det är väl en av de kritikerna som man har mot marknaden, är att även där att cyklerna börjar bli för korta. Snarare än att det finns en långsiktighet i marknaden. Men den långsiktigheten eller kortsiktighet i marknaden är ju inte stipulerad av 4-årsintervall eller något annat intervall. Utan det skapas ju där och då, specifikt i varje situation. Så det är lite annorlunda då.
Skulle du kunna bli politiker?
Jag skulle nog inte vara lämplig som politiker.
Men du sa nyss här att jag ställer mig på scen och människor känner verkligen att jag tror på det här, och du får med dig folk. Är det inte det mycket politik går ut på?
Ja, nej, men man måste ju också, som det ser ut i landskapet, så måste man även vara väldigt bra på att kompromissa. Man måste vara väldigt bra att ta hänsyn till väldigt många andra saker. Och jag tror också att man måste ha en ängels tålamod i tid för att få genomslag och få saker och ting att hända i en stor apparat som ska, och det tror jag inte riktigt passar mig.
Du är mer att ändå kunna peka med hela handen i slutändan.
Nej, inte peka mer. Peka ut en riktning, ja. Och sen sätta fart, ja. Det är nog mer jag. Än att kompromissa och kompromissa och kompromissa och komma till det som är genomförbart just nu. Med den. För jag är nog mer utifrån, låt oss komma överens om vad det är och sen genomföra det. Snarare än vända på det och säga vad det är genomförbart, och det blir vår vision. Det är inte riktigt jag.
Om vi är inne på det här med politik och kanske titta lite i framtiden. Du nämnde mig för mig på lunchen, förutom alla andra bolagsengagemang som du har idag, så är det även startat en stiftelse.
Ja.
Kan du berätta lite om den?
Jag en gammal kollega, numera god vän, vi har startat något som heter Kunskapsverket. En stiftelse helt oberoende, opolitisk, och egentligen grundad i vår frustration och ambition i att få in. Frustrationen är att vi tycker att det är rätt många samhällsdebatter och viktiga samhällsfrågor som är väldigt snabb till att hoppa till lösningar utan att man riktigt har förstått problemet. Och när man beskriver problemet så är det inte alltid faktabaserat. Och vår träning och bakgrund är väldigt mycket att innan man går till lösning på ett problem så är det väldigt viktigt att förstå vart man är och vad situationen är. Så vi har en ambition att bygga en stiftelse över tiden, och vi har börjat lite smått nu under det senaste året att bygga ett kansli stöttat av ett expertråd där vi börjar titta på ett antal samhällsfrågor, frågor som vi tycker är viktiga för Sverige, där vi tycker att det finns ett behov av att belysa det lite mer faktabaserat innan vi hoppar till lösning.
Vart ska det leda? Vilka är det ni ska påverka? Och vad är drömmen med det här?
Ja, men drömmen med det här är väl att bli en institution där när det kommer en rapport från Kunskapsverket, så nummer ett ska man veta att den har ingen ambition att driva det åt endera politiska håll eller intressekonflikt. Man ska vara trygg i att den är faktabaserad och genomarbetad och god kvalitet. Och nummer tre, den ska stimulera till en samhällsdebatt om hur vi ska gå vidare och lösa eller åtminstone adressera frågeställningen. Det är väl drömmen om vi ska gå tillbaka till visionen. Vi har väldigt långt kvar dit, vi är i begynnelsen, men väldigt spännande att ge sig på den frågan.
Vilka frågor är det ni har berört hittills?
Nej, vi började med att faktiskt titta på hur mår svensk demokrati. Då gjorde vi samma med valet, och just nu håller vi på att titta på det svenska kraftsystemet. Så det är rätt stora frågor vi har börjat på, men det gör det väldigt, väldigt stimulerande.
Hur mår svensk demokrati?
Svensk demokrati mår väldigt bra ur ett perspektiv, och det är väl hur många som röstar och faktiskt röstar. Och hur många som säger att de är intresserade av politiska frågor. Den mår betydligt sämre om vi tittar i hur många som är aktiva i de svenska riksdags, partierna. Där vi faktiskt har tappat 61% av medlemmar under de senaste 25-30 åren. Och vi är idag i en punkt där det är brist på kandidater i allt fler kommunalval. Jag tror att det bara var två kommuner, när vi tar röstberättelsen, så tror jag bara var två kommuner i Sverige där röstdeltagandet ökade i senaste valet jämfört med valet innan. Så att vi som medborgare, inklusive undertecknad, tycker ofta att politikerna ska lösa alla våra problem. Men det är allt färre som ställer upp, allt färre som ska göra allt mer i en väldigt komplex värld. Och det här måste vi vända. Demokratin är viktig för oss. Och det gäller att vi engagerar oss och aktiverar oss lokalt, regionalt och därmed centralt.
Hur har den rapporten tagits emot och vilka är det som har reagerat på den?
Ja, vi hade lite bra införande i media när vi kom runt valet, och vi har startat lite dialoger, inte minst med de stora partierna, i att titta på frågan. Lite ett nytt ljus.
Nu ställer sig ju alla frågan här och nu när vi kommer till en avslutning här. Det är ju, när får vi se Bengt Baron i Mästarnas mästare?
Aldrig.
För vad jag har sett så är det Anders Holmertz.
Ja.
Som ju är...
Och Lars Frölander tror jag, och Therese, det är många.
Ja, har ju och ska vara med. Varför får vi aldrig se Bengt Baron?
Nej, det är helt ointressant för mig.
Det är ingenting som du känner att varför har jag blivit förbisedd?
Nej, jag känner mig absolut inte förbisedd. Jag har blivit tillfrågad några gånger. Men jag har varit rätt tydlig med att ingen del av ringer mer om det. Nej, det är inte min grej.
Varför det?
Nej, jag har verkligen inte... Jag gör så otroligt många spännande saker, roliga saker, stimulerande saker som är mer... Det är mer som när man kör en bil. Det finns en orsak till att vindrutan är mycket större än backspegeln. Det är att det viktiga och spännande ligger framför en. Det är viktigt att hålla koll bakåt. Men om vi skulle vända på proportionerna så skulle det inte bli så bra när vi kör bil. Och så känner jag lite grann. Jag är otroligt tacksam och glad över mitt idrottsliv. Uppskattar mina vänner som jag har kvar, mina erfarenheter och allt vad det är. Men jag har verkligen inget behov av att gå tillbaks till det och bli simmaren Bengt igen. Jag är otroligt liksom tacksam för de som uppskattar det jag gjorde en gång i tiden. Men jag håller på med så jätteroliga saker. Jag har inte tid med. Jag tittar framåt.
Och jag är otroligt tacksam att du har gästat den här podden och haft det här samtalet med mig. Hur känner du att det har varit?
Mycket trevligt. Tackar för det.
Ja.
Tackar för chansen.
Ja, såklart. Jag brukar alltid ställa frågan i slutet på den här podden. Vem du som gäst tycker att jag borde intervjua? Och jag vet att du har ett litet S i rockärmen som kanske var svårt att uppnå, men ändå...
Ja, jag tror det kan vara svårt att få personen i fråga, men man måste ju onekligen vara lite nyfiken på hur Vladimir Putin tänker egentligen. Hur ser han framgång i det han håller på med, och hur ser han på sitt ansvar för det han utsätter människor för? Vad rör sig in i hans huvud när han ligger vaken klockan 3 på natten och tänker? Det skulle ju vara oerhört intressant.
Vad rör sig i Putins huvud? Ja, det tycker jag låter väldigt, väldigt spännande. Och det hade verkligen varit ett spännande möte. Slutligen, om man på något sätt vill ha tag på dig. Man kanske vill ha dig som någon styrelse eller något sånt där. Finns det något sätt att kontakta dig på? För att du har ju inga sociala medier.
Jag är ju så gammal, det är bara gå på gula sidorna.
Gula sidorna, det blir bra. De som inte fattar vad gula sidorna är, de kan vi strunta i, eller hur?
Absolut.
Underbart. Ett stort tack, Bengt Baron, för att du vill gästa den här podden.
Tack snälla.
Du har lyssnat till det 141 avsnittet av podden Spännande möten. Som du säkert märkt så har podden ökat tempot. Du kommer att få ett avsnitt i veckan under hela våren. Det blir tufft, men det ska gå. Så redan nästa torsdag så får du ta fram lurarna igen. Då får du träffa Lydia Capolicchio, den forna programledaren och tv-stjärnan som precis i dagarna kommer ut med sin debutroman. En ruskig historia som bygger på verkliga händelser där en man förgiftar en av Lydias närmaste vänner. Missa inte det. Tills dess, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar hur man grillar en hamburgare bäst. På kol eller gasol. Ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.